Det här är en podd från Svenska Yle.
Viktor, hur kommer du ihåg 11 september 2001?
Jag var så pass ung att jag kommer ihåg att jag var ute och hängde med mina kompisar. Och då var det någon som cyklade förbi, en annan kompis som cyklade förbi och sa att nu hade ett plan har träffat. Jag tror att han uttryckte det som att ett plan har träffat ena tornet. World Trade Center. Och då på något sätt reagerar vi nu inte så mycket på det. Vi tänkte så att det är något litet plan som har... Det är en olycka, men det är inte desto värre. Och sen när jag kom hem så satt min mamma och mina systrar bänkade framför tvn. CNN var påslaget. Och hakorna var så att säga nere på golvet i det skedet. Och hemskt kort därefter så kom det där andra planet. Och då på något sätt kändes det genast också i min unga hjärna som att ingenting kommer att vara sig likt efter det här. Att nu från och med den här stunden så har allt förändrats. Mm.
Jag var Nordenkorrespondent och bevakade ett val i Norge och höll på att redigera ett tv-inslag om det norska valresultatet och ringde till desken då hemma för att sen konstatera att det var inte så jättemånga som var intresserade av norskt valresultat sen mera den eftermiddagen. Och det är ju så nu då att det som händer nu så har ju fått säkert många just att tänka tillbaka på 2001 och 11 september 2001 för snart 20 år sedan. För det som händer i Afghanistan är ju en följd av det då. Terrorattackerna mot USA. USA gav sig på jakt efter de skyldiga. De skyldiga var terrornätverket Al-Qaida. Och det pratas en hel del nu om terrornätverk av olika slag i Afghanistan och hur de eventuellt nu vinner ny mark. Och vi ska prata om det här i nyhetspodden. Och Viktor är Viktor Heikel som är utrikesreporter på Svenska Yle och jag heter Karin Götelid. Det vi ju har fått veta nu är att det är en grupp som heter Haqqani-nätverket som har fått ta över ordningen eller att övervaka ordningen i Kabul. Vad är det frågan om?
Haqqani-nätverket kan man liksom så här förenklat säga att är en del av Taliban-gerillan men också samtidigt en helt autonom grupp som oberoende av liksom centrala ledarskapet verkar på sitt sätt och har gjort det ända sedan 80-talet. Det är frågan om ett nätverk som är byggt kring Haqqani-familjen eller Haqqani-klanen som kommer från sydöstra Afghanistan och länge under ockupationen hade sitt högkvarter och gömde sig åtminstone ledarskapet i de här så kallade fata-områdena, det vill säga sådana stamområden som pakistanska regeringen har mycket, mycket dålig koll över. Och de gömde sig länge där och utförde då länge angrepp så att man får över på våren, över gränsen på våren och stred under våren, sommaren, hösten och sen drog man sig tillbaka upp i pakistanska bergen på vintern och väntar på nästa stridssäsong.
Mm. Och Haqqani-nätverket är ju alltså terrorstämplat, eller hur, både av USA och andra?
Ja, både nätverket är terrorstämplat och ledarskapet är individuellt, nästan hela ledarskapet har liksom en individuell terrorstämpel. Och ledaren, den nuvarande ledaren Sirajuddin Haqqani som är grundarens son, så han har bland de högsta belöningarna för tips om att hitta och gripa honom. Det är $5 miljoner som amerikanerna är villiga att betala för sådana tips. Det klassas ofta som den farligaste delen av Taliban-gerillan, helt enkelt av den enkla orsaken att det är de som har stått för de värsta terrordåden mot utländska och mot afghanska styrkor och myndigheter och intressen. När man tittar på en lista över liksom de topp 10 dödligaste terrorattackerna så tror jag att 5 har utförts av Haqqani-nätverkets självmordsbombare och liksom självmordsangripare överlag.
Men alltså, det här nu då att Haqqani-nätverkets män patrullerar gatorna i det här läget, vad betyder det?
Det betyder kanske framförallt två saker så här spontant. Det ena är det att man vill visa för Kabuls befolkning att när man kommer för att skipa rättvisa och hålla ordning så menar man allvar, för det här är ett gäng som man inte vill leka med. Om du är tjuv blir du direkt straffad, fysiskt misshandlad, dödad, skjuten, försvinner, whatever, om det är frågan om allvarligare brott så kan du räkna med att det är direkt en kula du möter. Mm. Det här är liksom det gänget som inte tvivlar på att skipa det, det var talibanerna ser som rättvisa direkt. Mm. Och det andra är det att när man säger att talibanerna från och med nu kommer att vara en mer moderat styrande styrka i Afghanistan, så tvivlar jag ganska snabbt på det när jag ser att man har satt Haqqani-nätverket att ansvara om säkerhet och liksom invånarnas välmående.
Men vad vill det här nätverket? Eller vill det någonting? Alltså, har det någon slags agenda eller så?
Det är alltid lite svårt att säga exakt vad som styr och vad som driver och vad de vill. Det är klart en stor del av det ideologisk. Man vill att Afghanistan är liksom nationalistisk på ett sätt. Det är en blandning av nationalism och islamism. Man vill att Afghanistan ska styras på ett visst sätt enligt en viss tolkning av sharia som hemskt väl stämmer överens med hur det här livet har sett traditionellt ut i de här områdena, de här pashtudominerade områdena därifrån Haqqani-nätverket kommer. Och det sammanfaller ganska bra med Taliban-gerillans syn och deras religiösa ledarskapssyn. Men sen gäller det också sådana helt traditionella grejer, hur makten har fördelats i Afghanistan mellan olika stammar och mellan olika klaner och så vidare. Och det vill man vara liksom en del av, för att om man inte är det så försvagas man. Mm. Man vill vara stark bland de som är starka, för annars har man ingenting att säga till om. Sen finns där också säkert en stor, hur ska man säga, en så att säga motivation har säkert också varit det att man inte, man har hemskt länge hållit på med det här, ända sedan 80-talet. Och det finns liksom, det var den här familjen håller på med. Det är det man växer upp till. Det man, ledarskapets söner hör till de som har utfört de här självmordsbombningarna och självmordsattackerna. Så det är liksom, det här är vad familjen Haqqani håller på med.
Ja. Och här finns ju också någon form, eller fanns, eller finns, en koppling till Al-Qaida på något sätt.
Ja, man måste gå tillbaka till hur kanske Haqqani-nätverket blev till. Det var alltså då när Sovjetunionen invaderade Afghanistan 79, så bildades det sådana så kallade mujahedin-arméer, det vill säga arméer av heliga krigare som olika sådana krigsherrar och stammälsten organiserade för att göra motstånd mot sovjetiska ockupationen. Och en av dem som ganska snabbt växte sig stor och stark var det här Haqqani, Jalaluddin Haqqanis armé. Men han var också på det sättet banbrytande att han var den första som bjöd in öppet utländska muslimska frivilliga för att delta i de här striderna och i den här gerillakrigsföringen. Och en av de unga män som anslöt sig till Haqqanis gäng var en ung saudier vid namn Osama bin Laden. Och han deltog alltså då vid sidan av det här liksom själva striderna ganska snabbt också i den här liksom rekryteringen och finansieringsdelen av det och blev hemskt duktig på den biten. Han lyckades locka en massa araber och folk från Centralasien och lyckades samla en massa pengar till det här Haqqani-nätverket för att fortsätta kampen mot Sovjetunionen. Och i det skedet när årtionden senare när liksom Sovjetunionen bara var ett minne blott och talibanerna hade segrat i inbördeskriget i Afghanistan, eller åtminstone tar över största delen av landet, och Al-Qaida grundades, så svor Jalaluddin Haqqani att hans familj alltid kommer att stå vid Osama bin Ladens och Al-Qaidas sida. Och det har de gjort ända sedan dess.
Men alltså, om man tänker då så, alltså USA åkte dit 2001 för att straffa och få fast Al-Qaida. Och det fick man ju då till stora delar. Och Osama bin Laden, han dödades ju sen långt senare, men i varje fall. Men då finns ju egentligen en del av det här nätverket kvar i allra högsta grad.
Absolut. Och det är i stort sett, alltså Jalaluddin Haqqani som är grundaren lever fortfarande. Han bara inte styr det här, liksom, han har inte hand om det operativa ledarskapet. Utan det är Sirajuddin, hans son, som har tagit över det. Och den här kopplingen till Al-Qaida är fortfarande lika stark. Han ser åtminstone liksom experter och analytiker som har stenkoll på det här läget. Så stenkoll man kan ha på ett sådant här nätverk som lever på att också hålla en stor del av sin verksamhet helt hemlig. Också från stora delar av de egna anhängarna. Det är en koppling som är stark och som hela tiden växer sig starkare, eftersom ju mer makt man har, desto större nytta kan man ha varandra. Och det är också en sån här aspekt på det här som när talibanerna säger i övrigt att de inte har ambitioner utanför Afghanistan och inte är liksom en intresserade av någon slags internationell islamism, utan de ska styra Afghanistan och that's it. Så sen när man tittar på Haqqani-nätverkets roll, som ändå är kraftig inom taliban-grillan, de sitter i alla styrande råd och de har mycket att säga till om, och deras koppling till Al-Qaida och andra terrornätverk som i allra högsta grad håller på med internationell terrorism och allt det här, allt vad det heter, så ser man att det är ganska ihålig retorik när de säger att vi utgör inte ett hot utanför Afghanistan. Att det gör de i allra högsta grad. Mm.
Men mot vem är det i så fall då som Haqqani-nätverket utgör ett hot utanför landets gränser?
Själva nätverket i sig utgör mest nog ett hot mot framförallt afghanerna själva. Men eftersom de har då både starka band till Al-Qaida och framförallt till Tahrik-i-Taliban, som är den här pakistanska vingen av Taliban, som det är egentligen en självständig rörelse, men där kopplingarna är hemskt starka och det ideologiska bandet är starkt. Så där är liksom det första steget som sträcker sig utanför Afghanistans gränser. Och sen har man Al-Qaida som ganska långt, tror jag, hittills åtminstone har haft sina liksom säten i Afghanistan och sina läger i Afghanistan på områden där Haqqani-nätverk har haft kontroll. Mm. Och deras mål uttryckligen är ju att slå till mot västerländska mål och mot mål som på något sätt utgör, som vad de ser som en del av det västerländska inflytande i den muslimska världen. Mm. Så möjligheten för Al-Qaida att ha ett starkt fäste någonstans därifrån där man har en fristad och därifrån man kan organisera och planera är ganska långt avhängigt Haqqani-nätverket och deras starka sits inom Taliban-grillan. Så tillvida utgör de, inte kanske direkt, men indirekt, ett starkt hot.
Mm. Och på det sättet då så kan man också säga att kriget mot terrorismen i det här området inte är avslutat.
Det är det nog definitivt inte. Och det har ju nog USA också ganska klart sagt att de kommer att fortsätta att angripa det som de ser som liksom terrorverksamhet som har sitt säte i Afghanistan. Och jag tror framförallt att när de säger så är det en varning till Haqqani-nätverket och Al-Qaida, men också kanske en uppmaning till övriga talibanledare att se över vem de är kompisar med och hur fästa de är vid den här Haqqani-klanens roll inom gerillan nu när de har makten. Mm.
Det som är ironiskt, eller jag vet inte om det är rätt ord, men någonting absurt i det här sammanhanget är ju att Haqqani-nätverket och de här andra som börjar som mujahedin-krigare och sen då liksom utvecklades till terrornätverk. De är ju liksom från början stödda av USA i sin begynnelse, så att säga.
Ja, en stor del av finansieringen för en stor del av de här mujahedin-grupperna kom från USA via många mellanhänder och det var liksom, men det var CIA som höll i trådarna för hela det här systemet, hur den här mujahedin-rörelsen, hur de fick vapen och pengar. Mm.
För att kriga mot Sovjet.
För att kriga mot Sovjet. Mm. Men det är också lite ett faktum i den här delen av världen att alla stormakterna har haft sina fingrar med i spelet på ett eller annat sätt. Och nu ser man också liksom tecken på att Kina tänker på något sätt, knappast på samma sätt som USA och Sovjet i tiderna. Och Ryssland har haft sina fingrar med i spelet. Men det är det här nollsummespelet, liksom stormakternas nollsummespel, att om mitt inflytande sjunker någonstans så betyder det att någon annans ökar, och det är liksom det här spelet som det handlar om. Och i det spelet så har det också på andra ställen i historiens gång ofta varit så att de som har varit dina vänner och allierade en dag, nästa dag kan vara dina fiender och någon annans allierade, eller åtminstone dina fiender. Och det är liksom lite det som vi också ser här, att de som tidigare var liksom nyttiga brickor i USAs och Sovjetunionens spel, så är nu liksom den värsta fienden i det här området för USAs del. Och jo, men jag tror nog att man kan kalla det ironiskt, men det är också så att säga en faktor i historien som upprepar sig gång på gång på gång på gång.
Tack för de här förklaringarna och den här analysen, Viktor Heikel. Det här var Nyhetspodden och jag heter Karin Götelid, och om du vill nå oss som jobbar med Nyhetspodden kan du mejla på adressen nyhetspodden@yle.fi.